på det, främst i USA. Och jag tror, ja, kanske in 2040 någon gång.
Mm. Ibland så pratar man ju om rymden och liksom rymdnyheter som något är, det är liksom långt borta, det är lite udda, lite märkligt. Det är Star Wars och utomjordingar. Borde man ta rymden på liksom större allvar?
Ja, men rymden är ju inte bara science fiction. Det är ju så mycket annat. Till exempel rymddata. Vi får ju nästan varje månad nu att vi slår värmerekord. Och det datat kommer ju från rymden. Vi kan se till exempel oljeutsläpp. Eller det här metanutsläppet från Nord Stream. Då kunde man ju se hur många ton som släpptes ut per timme. Varifrån det släpptes ut. Och just den här övervakningen och se vad som händer för att förstå klimatförändringar och vad som pågår. Det ger ju oerhört mycket.
Ella Karlsson, Rymdstyrelsens generaldirektör, sist i P1 morgon lördag. Ett program som finns i sin helhet i appen SR Play. Om ni missat något, där finns också alla de senaste nyheterna. Producent idag Pontus Håkansson, tekniker Susanne Martinsson, reporter Nishtman Iran Dust. Elias Wahlberg heter jag, vi hörs igen på måndag morgon. Ha en trevlig helg. Hej då!
Barn och unga väljer bort traditionella sökmotorer och använder i högre utsträckning till exempel ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det här visar en rapport från Internetstiftelsen, där Jannike Tillå jobbar.
Nu sätts de källkritiska förmågorna på sin spets. Vi har jobbat länge med källkritik på nätet. Det gör skolorna bra. Nu kommer ett nytt lager på detta som de måste ta sig an.
Vilken app kör ni?
I ett grupprum på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm ger läraren Christer Lindgren, 4 9-klassare, en instruktion. Alla 4 elever här använder ChatGPT före Google. Det är enklare och snabbare, säger de. Men Gustav Sjöberg kan vara kritisk till svaren.
Ibland om jag tycker informationen känns lite skum, då är det bara att fråga så här källor. Och då kommer det upp så här, kanske 4-5 olika länkar. Och då kan man gå in och kolla, och då står det typ samma sak.
Elevernas lärare, Christer Lindgren, berättar att de snart ska ha ett moment om just generativ AI.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Reporter här var Sara Nuder. Varken ChatGPT eller Google eller någon annan sökmotor är tillåtet att använda när högskoleprovet skrivs idag. 93 000 personer är anmälda. Nicole Malmberg berättar varför hon ska skriva provet under dagen idag.
För att det är så svårt att komma in på högskola. Det är väldigt många som söker. Så att det är väldigt svårt att komma in. Och då känns högskoleprovet som en andra chans att kunna komma in. Och det är väldigt svårt att få jobb om man inte har pluggat högskola.
Hur har du förberett dig?
Jag har pluggat på gamla högskoleprov. Läst lite ord, pratat med kompisar som har gjort det innan. Ja.
Är det första gången?
Ja, det är det.
Vad heter du?
Morris Ayras Ullberg.
Varför har du valt att komma hit idag och göra högskoleprovet?
Alltså dagen innan så ångrar jag mig ganska mycket. Men jag har redan anmält mig, så jag kan lika gärna gå, tänker jag. Men det är en skön möjlighet också till att liksom öka sitt betyg, kan man säga. Ett lite annat sätt att komma in på högskolan efteråt. Jag tänker söka vidare, så det är ändå en möjlighet.
Hur har du förberett dig då?
Just nu har jag inte förberett mig alls, faktiskt. Var tungt i skolan, men jag har skrivit förut, så jag tänker att jag är lite förkunskaper i alla fall.
Anna Larsson, reporter här. Staten kan komma att behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk i Ekots lördagsintervju idag. Enligt Mårtensson kan det handla om beställningsgarantier eller investeringar i maskiner. Idag väntas sol på många platser i landet, ut med Östersjön och i Norrland en del stackmoln och någon lokal snöby. Temperaturen från 10 plusgrader i söder till några enstaka minusgrader längst i norr. Så slutar Ekot klockan 9.
P1, Sveriges Radio.
Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. Ja, där har vi veckans spanare-trio som vi möter strax här i P1. Programledare Kattis Ahlström. Och sen om en timme.
Vad händer när AI tar stormkliv in i försvarsindustrin?
Only thing you do is switch them on. They will then detect a potential enemy and engage and kill. unless somebody switches off.
Konflikt från Norfolk, Gaza, Silicon Valley och Kiev om framtidens krig som redan är här. När du vill i appen SR Play.
Konflikt sänds också här i P1 denna lördag förmiddag 10:03. Programledare Kajsa Boglind. Nu är klockan 9:04 och jag som har koll både på klockan och vilka program vi ska sända denna april lördag heter Per Berg. Härnäst en repris från igår.
Välkomna denna aprildag. Grattis på namnsdagen säger vi till Marianne och Malene. Eller Malene, kanske man uttalar det. Och på födelsedagen grattar vi också Ann-Louise Hansson och Peter Englund. Mm. Ganska olika sinsemellan kan man tycka. Men de
grattis fyllde till båda.
Ja, verkligen. Mm.
Ingen mannamån.
Och solen lyser in här i Studio 13 på veckans profeter bestående av Niklas Tjärne, vad gör du?
Nej, men jag har mina hörlurar. Jag hör inte mig själv i hörlurarna. Så då vill jag...
Det är jättedistraherande.
Ja, det är väldigt. Han sitter och fepplar med lurarna.
Ja, men välkommen är Niklas.
Ja, men tack så hemskt mycket för att jag är här. Ja, för vara här.
Du tackar dig själv för att du hittar hit.
Ja.
Göran Everdahl. Hejsan. Alltid sansad och bra.
Ja, har du sagt så?
Luren på plats och ja, även inte i vanlig ordning på Jessica Edin, för du tycker inte om lurar.
Nej, jag tycker att det är distraherande att höra mig själv.
Ja, och dessutom ser man inte klok ut i dem.
Men alltså, Jessica, sen, om, nu ser ju inte folk dig rent... Alltså, du har ju en ganska stor knut. På hur, jag antar att lurarna... Att, knuten skulle vara ett hinder för...
Lura går bra. Keps däremot funkar verkligen inte.
Keps skulle se rätt latch ut, men kanske...
Faktiskt. Man kan ha sån här, vad heter, är det sån här golfkepsar som bara är hål i? Mm. Ja, en sån.
Eller en Dusty Springfield-keps. Ooh. En sån där bullig 70-tals
ja,
variant.
Ja, förstås. Ja, ja.
Mm. Vad heter han? Bob Marley?
Mm. Ja,
och men, också.
Alla stora huvudbonader går, men hörlurar för att återgå till ämnet går, det funkar bra.
Men jag vill bara inte ha dem.
Du slipper. Du är också aprilbarn.
Jag är aprilbarn.
Råkar jag veta. Fyller du snart ju.
Mm, 12 april.
Men vet du det att det minst antal barn föds i april? Alltså väldigt få barn.
Varför det? När vi gjorde det.
Är inte det mitt i sommaren på semestern?
Mm.
Man tycker att det är då du borde ha barn.
Är inte mer sent? Som, är inte liksom typ när man återvänder till jobbet och är deprimerad? Jag vet inte.
Ja, jag tror att det är mitt i semestern.
Baklänges.
Men ändå gratulerar. Du är lite unik där.
Mm. Mm, det känns bra.
Ja. Tillsammans med Ann-Louise Hansson. Mm. Och Peter Englund. Hör ni, på aprilskämtens tid är över.
Ja.
Det tror man kanske inte med tanke på allt möjligt. Men blev ni lurade på något sätt?
Alltså, jag har talat om för mina kollegor och min familj att de inte får lura mig. Jag blir så otroligt ledsen av att bli lurad på 1 april. Inte av tidningar och sånt. Mm. Jag vill bara inte... Jag känner mig så lätt lurad. Jag tror också, ju på vad folk säger till
mig.
Men
exakt samma här. Ja. Det är ingen sport att lura mig.
Nej.
Det är bara det är för lätt.
Ja, då är vi ju tre. För att, alltså, jag blev lurad för andra gången i rad. Alltså, man skriver på en uppdatering på Facebook.
Ja, men då är du ju lätt lurad.
Ja, alltså. Ja, det är lätt lurad. Så här, och vet vad som hände mig idag? Kolla, och så kan man ju skriva, i vanliga fall står det visa mer. Men då har de ju själva skrivit in visa mer. Och så trycker man på visa mer så kommer inte det. Liksom. Mm. Det är själva
problemet. Så dråpligt. Mm.
Det var ju inte jättekul.
Nej, det har inte jag sagt. Jag bara sa att jag gick på det.
Jag tyckte det var roliga på SVT och TV4 när de bytte programledare på morgonprogrammet. Ändå en ansträngning.
Ja, de försökte. Jag såg det inte. Det, kanske, det var säkert helt fantastiskt.
Men då kan du inte dissa det.
Nej,
du...
verkligen inte. Jag skäms.
Men sen älskar man ju faktiskt också när man förstår att dessa konkurrenter har samarbetat. Det är ju något otroligt fint.
Är det inte det? Jag blir också lite rörd.
Nu tycker jag att det var ett fantastiskt, inte bara skämt, utan liksom insats för mänskligheten.
Ja, för brödring och sånt. Vackert.
Ja, men man går ändå upp jättetid på morgonen bara för ett skämt. Mm. Ja. Det är inte så vanligt.
Du tänker på att de går upp. Men då hade de gjort det ju oavsett.
Nej, för det var faktiskt vikarier.
Aha.
De andra var ju på platsen förstås.
Okay.
Ja, så de var dessutom någon slags, vad heter det, inte buffert, men de var, det var inte de riktiga programledarna
för dagen. Nu känner jag kanske att jag far med osanning.
Ja.
Jag tar tillbaks det.
Mm-hmm.
Men jag tänkte, vadå, satte de sig i en taxi? Ja, det kanske de gjorde.
Jag frågar du mig?
Nej, men då är det ju svart rut. Ja. Frågorna hopar sig, men roligt var det. Och det är vår. Jo. Mm.
Ja, det är roligt.
Det är
inte ett skämt, men det är roligt.
Men alla är så uppskojade. Det verkar ju varje år som att det är vår för första gången någonsin att folk tänker det.
Men kanske för att ta det uppenbara. Kanske behövs det mer i år än, jag menar, inte för att det var mycket till vinter, men rent allmänt för att lyfta andarna så kan det
men
vara.
Men har jag hört fel? Det ska bli vinter igen nu.
Nej,
jag.
Men precis, och det är väl det vanligaste samtalsämnet idag kanske.
Aprilväder.
Snön är tillbaks, har jag hört. Ja.
Som varje april också ska man inte glömma. Det kallas ju aprilväder av en orsak. Men jag tänker att man ändå är som något slags känslomässig guldfisk. Att det, när mörkret kommer så tänker man, oh, nu kommer det alltid vara så här. Vi har ju väldigt svårt ändå, trots att det är vårt jobb, att föreställa oss framtiden. Vi är ju väldigt mycket i det här tillståndet, nu kommer det vara så här jämnt.
Ja, men nu ska vi motbevisa detta eftersom vi ska in i framtiden. Och nu är först ut i galopphästen Göran Everdahl.
Gnägg. Kära spanare, lyssnare, kattis, det är dags att prata om fläckugglan.
Äntligen.
Jag förstår att ni har väntat. Min spaning handlar ju då egentligen inte om ugglor, men den här utrotningshotade ugglan spelar en roll, om en liten, i min spaning. Så här, den nordamerikanska fläckugglan är illa ute. Populationen i British Columbia i Kanada har minskat i decennier. Det är skogsindustrins framfart. Deras levnadsmiljö har försvunnit. Och nu tror man att den sista vilt levande honan har dött.
Är fläckugglan en sån där liten uggla?
Ja, det är inte någon jättestor uggla. Jag får då erkänna att jag aldrig träffat... De är så få, så att jag har inte träffat någon fläckuggla. Och de finns ju inte här i landet. Men det är min upplevelse att det är en ganska liten uggla. Och... dessutom fåtal, vilket är problemet. Nu så föds det upp fläckugglor i fångenskap som man hoppas då ska kunna släppas fria och föröka sig i vildmarken. Men det går motigt, därför att det är inte så lätt att få de här ugglorna att föröka sig. Och det kostar pengar att hålla dem, och staten snålar med bidrag, vilket får mig att känna, va? Finns det regeringar som struntar i miljön? Mm. Det är ju science fiction. De har väl varit med om finns sådana. Så att de lever på insamlingar, de här miljögrupperna. Och inför Alla hjärtans dag i år så var det någon som fick en snilleblixt. Vilket erbjudande. För en billig penning, motsvarande en kopp kaffe, 5 kanadensiska dollar. Då fick man namnge en råtta. En död råtta. Och man uppmuntras att namnge den här döda råttan efter ett ex.
Ja.
Efter en före detta. Mm. Och sen så matades råttan till en av ugglorna.
Mm.
Så att man bidrog dels till naturen, och man fick då lite grann klämma åt någon...
lite själslig rening.
Ja, men precis. Och man fick, det här det är väldigt speciellt, man fick då ett foto eller videoklipp med både råttan och ugglan.
Man fick se hela förfarandet.
Ja, efter fullbordat värv, så att säga. Och det här då fick blandade reaktioner. Det finns ju råttälskare, människor som har råttor som husdjur, antar jag. De blev arga. Men jag ska citera en användare, eller givare snarare, som kommenterade på det här stället sajt att bara tillfredsställelsen att få namnge en råtta efter någon som har sårat mig och sen se råttan ätas upp. Underbart. Älskar detta mer än jag borde. Väl använda pengar. Oj. Och då ska jag bara koncentrera. Min spaning idag handlar om hämnd.
Mm.
Ja. Och i det här fallet, som kanske framgick, så var det symbolisk hämnd på ex-partners. Och jag ska sticka emellan med, för det gör vi ibland i det här programmet, med ett Mumin-citat.
Mm.
Och det här är Deep Cut. Det här är inte något av de mer kända. För ni kommer ihåg, alla känner till Snusmumriken, Filip Jonkan, Hemulen.
Mm.
Det här är en mindre känd bifigur som står för det här citatet. Kommer någon ihåg Klippdassen?
Ja då.
Inte jag.
Och
jag anade att du skulle komma ihåg Klippdassen.
Mm. Vad är det för en liten?
Ja, Jessica, vad är Klippdassen?
Ja, men Klippdassen är en dyster och neurotisk liten figur i helt och hållet i Muminanda. Och väldigt liten och väldigt beklämmande.
Ja, fast lite, vilket har en del av min spaning att göra. Den är liten och lite beklämmande och liksom bäverlik. Den varelse som gnager.
Klippdassar finns ju. Jag har ju slagit upp. Ja, klippdassen är
ett riktigt djur.
Det är inte ett påhittat namn. Utan...
You just blew my mind. Mm. Och i alla fall, Klippdassen i Mumindalen, han är väldigt, Klippdassen i alla fall, den här Mumin-serien som jag ska citera, är väldigt dramatisk. Alltså han är liten, klotruende, bäverlik, men tar sig själv på väldigt stort allvar. Och han älskar att gnaga, så att när hans favoritgaloscher under historiens gång sprängs i luften så blir han jättearg. Och då säger han, en kliptas hämnd är fruktansvärd. Vilket är ganska underbart i synnerhet i serien där det kommer från den här lilla runda figuren. Det är inte helt värdigt, kan jag säga, när han säger att en kliptas hämnd är fruktansvärd. Men det är min spaning. Hämnden, den gammal testamentliga öga för öga, kommer tillbaka. En primitiv form av improviserad rättsskipning, så naturligtvis ligger i tiden. Och apropå inte helt värdig, eller kanske snarare galopperande ovärdig, jag vet inte varför jag kommer att tänka på Donald Trump.
Nej.
Men han är naturligtvis besatt av hämnd, huvudsakligen för inbillade oförrätter. Det här med handelshindren är då det senaste, ja. Eller i alla fall så, som verkställdes då nu tydligen.
Ja, just det. Och det presenterades ju som något slags hämnd på något.
Ja,
som,
nu räcker det. Liksom.
Med något som man inte är helt klar över vad det räcker med. Nej. Men det räcker med det. Och de här kallas ju då rent allmänt i tidningsrubriker för hämndtullarna. Och då är just den där frågan, hämnd för vad? Handelsbalansen måste man hämnas för. Tydligen så har EU resten av världen dragit USA vid näsan, våldtagit USA, som Trump uttrycker det, och sen skrattat. Och jag vet inte när det här skedde och de här skratten, det liksom, ja, de skrattar åt oss. Men vilka då? När?
Det är väl den enkla liksom hämnden. Ni har mer pengar, alltså har fått mer pengar, och sen har jag liksom bara gjort en liksom minus väldigt enkelt. Då ska
Ja, och sen så är det ett problem med hela resonemanget att han förfogar över världens största ekonomi, som har varit världens största ekonomi i många decennier.
Och har väl räknat lite bort i tok också, om vi har förstått saken rätt.
Ja, och men jag menar, grejen är att det hänger ju inte ihop. Han låter lite grann som att han talar i tungor när han ska motivera sig. Men en klippdas hämnd är fruktansvärd, det är ändå det viktiga. Och han gick ju till val under den här parolen I am your vengeance. Mm. Jag är er hämnd, jag är er vedergällning. Men han verkar ju mest hämnas sig själv. Tar hem på advokatbyråer som har varit inblandade i alla åtal mot honom. De är inte få. Och det finns ju, har ni hört den här teorin, att det finns någon som tror att han till slut tog beslutet att bli presidentkandidat 2016 som en hämnd för att Barack Obama skämtade honom på en välgörenhetsmiddag?
Det säger en del vad anledningen till att han kandiderade.
Alltså, det är ganska allmänt. Alltså, ja. Det är inte helt bort i tok. Ja, men här har vi en klippdass som inte ger sig i första taget.
Jag ska bli president.
Ja, men du är inte tillräckligt arg, Niklas. Nej. Det är det. Men man kan säkert hitta på någonting.
Och inte tillräckligt amerikansk, kanske. Nej.
Mitt tredje exempel på aktuell hämnd, och ni får lite tålamod därför att det låter som att det inte är aktuellt för det, är Greven av Monte Cristo, en roman som har funnits i tryck oavbrutet sedan den publicerades år 1844. Det är vad man kallar en populär bok, en kioskvältare. Och den är så evigt att den har precis satt upp bara för några veckor sedan i moderniserad version på Uppsala stadsteater. Som Junon från Monte Cristo. Och Edmond Danton, det är liksom i originalhistorien, som svigs av sina vänner och fängslas och flyr och hittar en skatt. Mm. Väldigt lägligt för intrigen. Det är sånt som händer i Alexander Dumas-romaner. Och så ägnar han resten av den här långa historien åt att hämnas.
Alltså, det är ju också en rätt som verkligen serveras kall. Alltså, han har ju väntat, han får ju vänta så länge på sin hämnd.
Absolut.
Den är underbar. Jag älskar Greven av Monte Cristo.
Ja, den serveras kall så tillvida att det dröjer många år, men han håller sig själv åtminstone småbarm.
Alltså, han håller vreden vid liv.
Ja.
Men det kan man ju göra.
Det kan man göra. Mm. Och det som har hänt då på Uppsala stadsteater när man moderniserar, det är att man jämför det, eller man moderniserar det med nutida ungdomsgäng, med attentat och mord och beefs och hämnder som i vår tid.
Ja, det är en modern tappning.
Modern tappning. Mm. Lite grann som när Romeo och Julia, för övrigt också en hämndhistoria med ungdomsgäng, när den blev West Side Story. Det är den typen av mekanik här. Att allt måste få ett svar och allting måste stegras. Man måste behålla respekten eller någonting. Vem kan läsa en klippdas tankar? Men i alla fall. Sen så tror jag att det finns, bara för att jag tror att det finns de som skulle argumentera för att det finns någonting inbyggt i hämnd som är naturligt. Alltså det finns ju faktiskt långsinta och hämndlystna djur. Alltså en elefant glömmer aldrig, det är inte bara ett talesätt. Alltså elefanter kan rikta in sig på individer och efter lång tid bara slå till.
Det här gäller ju också kråkfåglar, har jag förstått. Jag har läst oerhört mycket om råkor och kråkor och korpar som, de kommer ihåg ansikten, de glömmer aldrig en oförrätt heller. Och det kan tydligen ärvas också till, de kan också berätta för barnen.
De för det vidare, och det är också liksom ingen slump, både elefanter och kråkfåglar är väldigt sociala. Alltså det, för kråkfåglarna så är det väldigt mycket en gruppgrej. De gör, det är som Hitchcocks fåglarna, de gör det ihop. Det var någon, det var också, jag vet inte vad det är med Kanada den här veckan, men det, där läste jag om, jag kanske har pratat om det i Spanien redan, att det var någon kråk eller om det var korpflock som riktade in sig på personer med glasögon.
Amen.
Därför att det var någon med glasögon som hade kastat sten på dem eller någonting, och det bara, nej, du aktar dig. Så att, ja, det förekommer hämnd även i naturen. Men hos oss människor så finns det ändå något så dystert när man tar till hämnd, därför att det blir den sista utvägen först när samhället inte riktigt fungerar. När man har förlorat tron på ordnade lösningar och polis och rättsväsende, när de inte att räkna med, då är det klanen som räknas, eller familjen.
Har vi något, kan vi blicka framåt i detta?
Ja, det ser ju då lite dystert ut, milt uttryckt, väpnade konflikter i Mellanöstern och Ukraina, inget slut i sikte, öga för öga. Men om man ser till den klassiska litteraturen då, hur löste de alltihop i Greven av Monte Cristo? Ja, det gick ju inte så bra, kan man säga. Till slut så här, huvudpersonen tar kål på fel personer av misstag, och sen så har vi hemberättelser som Kill Bill och Hamlet. Ja, Hamlet, alla vet hur det slutar. Alla dör. Det är svårt att få ett slut på det här klippdasseriet. Monte Cristo original är på 1200 sidor. Det går alltid att fortsätta hämnas. Det är svårt att sluta. Jag tror på den slutgiltiga nordiska hemberättelsen, Njals saga. Det är också, jag behöver inte ens berätta vad den handlar om. De blir arga på varandra och folk brinner inne, och det fortsätter och det fortsätter, och de dödar varandra. Men till slut är enda chansen försoning. Pilgrimsresa till Rom för syndernas förlåtelse. För samarbete är ju ändå grejen. Om islänningarna, som numera är ett fridsamt folk, om de klarar av det här under tidig medeltid, så ska vi moderna människor fixa det. Så att, ja, hämnd förekommer i naturen, men samarbeten, att skydda flocken och symbioser, att arbeta över artgränserna, det är faktiskt vanligare. Så den där ovärdiga klippdassen, han är ett undantag. Han kommer inte att vara president för evigt.
Tack! Har vi spanarna i P1, och vi har just lyssnat till Göran Everdals. Han drog fram den gamla fina klippdassen. Några hade glömt den eller långt bak i medvetet.
Nu är fram i ljuset.
Nu är den fram i ljuset. Hämnden ser vi ju runt omkring oss väldigt mycket. Men den är inte så ljuv.
Nej.
Visade sig.
Den är sur.
Den är sur och ej för evigt, utan vi ska gå samman och förena oss.
Syndernas förlåtelse är grejen.
Ja, det är bra. Det känns betryggande. Ja. Jessica.
Svårt att komma efter syndernas förlåtelse, men jag kan väl... Kroka jag gör ett försök sätt. I alla fall. Alltså, då och då händer det ju att vi får upp ögonen för ett nytt yrke. Eller inte nytt egentligen, utan ett yrke som länge verkat bakom kulisserna. Och plötsligt ser vi då storheten i tidigare osjungna jobbhjältar som vi inte hade någon aning om innan, vilka underverk de uträttat i skuggan av betydligt, vad ska vi kalla det, mer självklara stjärnor då. Och ett tydligt exempel under 2000-talet är ju till exempel musikproducenter. De kände man kanske inte till namnet på innan. Nu vet vem som helst vem Max Martin och Mark Ronson och Red One och Avicii och så är. Och de är minst lika stora, och ibland större, som de stjärnor som de själva producerar. Ja. Och nu har det då blivit dags för ett nytt yrke att stiga fram från sin skuggtillvaro och ut i strålkastarljuset. Och jag talar förstås om fotografen. Närmare bestämt, tv-fotografen.
Jaha. Det finns inte så många världskända tv-fotografer.
Det gör ju inte det. Filmfotografer känner vi till, och vi känner också till stillbildsfotografer och så. Men tv-fotografer, de har verkat i det tysta.
Ja, man kilar förbi ibland i någon lur i bild.
Visst.
Men också ersatta lite av robotar. I viss mån.
Lite ersatt av robotar, men det får du vara slut med.
Men jag är nyfiken på vilken tv-fotograf?
Alltså först och främst tänker jag ju på tv-fotografen Niklas, som föll mitt i direktsändning under Melodifestivalen. Det var då under Meira Omars nummer som han ramlade från scenkanten och slogs i huvudet. Och det syntes ju i bild, det var ju hans kamera som låg ute. Och kameran skakade till och filmade plötsligt taket. Men istället då för att hela svenska folket rasade över vad det nu kan tänkas vara man rasar för. Kanske att Mellonumret inte fick en rättvis bedömning och så vidare.
Kanske bara traditionella skäl.
Ja, kanske bara för att... Men istället var liksom hela Sveriges befolkning superengagerad i kameramannens hälsa. Och det gick bra, kan jag berätta. Han blödde tydligen väldigt kraftigt från huvudet.
Herregud, en skallskada.
En skallskada. Men efter att ha plåstrats om en liten stund så gick han ut och jobbade igen. Alltså en sann jobbhjälte.
Verkligen.
Niklas, nu vet vi vem han är.
Men lite intressant också, för det är som att man bryter tredje väggen. Man plötsligt förstår man, det här är ju, det här är inte på riktigt, det är ett tv-program.
Ja, nej, men det händer ju någonting med oss allihopa. Det blir så himla äkta. Och även livesänd tv är ju någon form av teater. Liksom. En annan svensk kameraman som vi har talat om är jättestor kärlek och respekt. Det är ju han som filmade Vasaloppet med deltagarna från serien Mot alla odds.
Ja, just det.
Alltså i den serien, för de som inte har sett den eller känner till den, så lär ju Gunde Svan 5 kändisar åka längdskidor. Det var då Filip Dickman, Junior Lerin, Samir Badran, Linda Pira och Kaylee Abdi. Och den stora finalen var ju att de skulle åka Vasaloppet allihopa. Jag tror vi har spanat eller pratat om det här i Spanarna innan. För det var ju också en sändning som många av oss, även vi som har ett svagt sportintresse, följde med stor glädje hela dagen. Och visst, kändisarna kämpade på i spåret, det var rörande och kul. Men den otippade hjälten var ju verkligen Adam Karlsson.
Ja, det var ju han man nästan var mest imponerad av.
Ja.
Alltså, det var han när de gjorde reportage om honom. När han liksom...
Nej, men verkligen. Alltså en stav baklänges.
Ja, det är fantastiskt.
Och med 7 kilos utrustning. Ja. Dessutom var det ju så att Gunde och Linda Piret var någon gång när det skulle bytas batterier eller något sånt. De åkte ifrån honom. Så han och team kameramannen och teamet blev tvungna att leta upp dem igen, och eftersom det var, låg ute live blev han ju tvungen att också vara reporter och berätta på ett lite spännande sätt om vad som hände och fråga folk på vägen och så här. Det var mycket spännande, flera människor som inte visste vem Gunde Svan var och så. Och kärleken lät ju inte vänta på sig. Sociala medier och kommentarsfält fylldes av hyllningar till fotografen, som då i ett lite blygt uttalande har sagt att han var inte så van vid uppmärksamheten. Det fanns ju en anledning till varför han hade valt att jobba bakom kameran då. Väldigt gulligt.
Klädsamt.
Ja, men väldigt underbart. 12 timmar var han ute och stakade runt baklänges. Och så förstås, senaste månaden, alla har ju talat om tv-serien Adolescence. Och det måste vi göra även här, det går ju liksom inte att komma förbi. 4 timmars gastkramande drama om en 13-årig pojke som då anklagas för mord på en jämnårig flicka. Och det finns ju jättemycket att prata om med den serien. Det är skådespelarinsatserna, hur den skildrar akuta samtidsproblem som näthat och incelkultur, och så hur serien då inte bara beskriver brottet och brottslingen, utan också hur, vad händer med brottslingens familj och vad händer i omgivningen och sådär. Men det som det framför allt har pratats om är ju att varje avsnitt är filmat i en enda tagning.
Är det helt
otroligt? Ja, men det är som att... Har man inte sett bakom filmen så gör det.
Ja, exakt. Ja. Det finns en bakomfilm om filmen.
Jag är helt fixerad.
Ja, för jag har suttit och kollat massa intervjuer med honom när han har berättat hur de har övat. Och
ja, det är
och
så fantastiskt.
Men jag har inte sett...
Jag blir helt kallsvettig när du pratar om... Tar upp detta, Jessica.
Fast det måste jag fråga. Det är ju fantastiskt teknisk och konstnärlig insats. Men däremot, jag bara utgår från att det är jättelånga tagningar, men att det ingår någon form av fusk.
Nej, du. Nej, inte som... Nej, noll fusk. De lämnar över kameran till varandra.
Inget fusk. överhuvudtaget. Så de har ju också blivit tvungna att anpassa manus efter, ja, men, ska kameran färdas i en lång korridor, ta rygg på en person och nästa ska börja prata, då måste det kanske hända något under tiden och så. Alltså det är ju så, det är ju som, det är så noggrant koreograferat och liksom anpassat efter kameran. Och det är också det här med hur kameran plötsligt lyfter.
Man sätter bara på en drönare så lyfter den iväg. Ja. Men det, blir man inte också på gott humör att det är på riktigt? Att inte allting är just robotar?
Man blir på jättegott humör av det.
Och de, man kanske ska nämna det för de lyssnare som inte har sett den. Alltså att det är verkligen, de byter ju miljö.
Det är inte alltså, det slutna rummet.
Nej, någon att det är där man använder en tagning, utan man transporterar sig i bil. Då är kameran med liksom, till nästa inspelningsplats.
Och då blir man ju besatt av olika detaljer. Den här filmfotografen då, som heter Matthew Lewis, han har hyllats inte bara då i branschen utan i andra statustidningar som Cosmopolitan och Time Magazine. Och då får man ju veta såna här detaljer som precis det Kattis sa nu, men också såna här saker som att det finns en scen där den unge pojken dricker en kopp varm choklad och den chokladen ska han också slå ut. Men den här chokladen blir ju klibbig på golvet så att kameramännen har inte kunnat arbeta, glida runt hur som helst då under, eftersom det görs i en tagning och det inte går att svabba upp under tiden. Så de har istället fått byta ut den varma chokladen då mot brunt vatten. Något som skådespelaren Owen Cooper, som då spelar den här 13-åriga pojken, beskrivit som verkligen inte gott. Alltså vi har ju varit lika intresserade av dramat framför kameran som dramat bakom den.
Mm. Och sen så fick de ju på något sätt inkorporera när någonting hände. Råkade gäspa under en sån här lång tagning och då improviserade hon som spelar psykologen den tråkiga ut
det. Ja, men det är så underbart. Men jag har en teori också om varför det här händer. Alltså det har ju blivit lite trångt i rampljuset de senaste åren. De gamla klassiska kändisarna som musiker och skådisar och idrottsmän och så trängs nu på scenen med kockar, influencers, docusåpadeltagare. Och det är ju också en väldigt förvirrande rundgång, eller kanske något slags återbruk av kändisar. Programledare dyker upp som tävlingsdeltagare i till exempel Let's Dance. Musiker lagar mat och kockar reser jorden runt i reality-serier. Det är liksom en himla röra. Det är ingen ordning bland våra kändisar. Och till slut minns vi inte vad de egentligen kan eller ursprungligen blev kända för. Och då längtar vi kanske efter de som på riktigt är stjärnor i sina yrken. Och jag vill avsluta med en bubblare. Visserligen inte en fotograf, men en sann jobbhjälte i tv-världen. Och det är undertextaren Marie Roos. Har ni hört talas om henne?
Nej.
Jo, hon är Love is Blind.
Ja.
Som har översatt det till korrekt svenska.
Ja. Alltså jag har själv lagt märke till hennes
arbetsinsats.
Ja, hennes underbara och finstilta arbete, eftersom jag då som bekant tittar på skräp-tv så att ni inte ska behöva.
Alltså hon rättar dålig svenska när hon pratar slarvigt.
Och i Love is Blind är det ofta dålig svenska. Det kan också vara i stundens hetta att folk säger fel och så. Men det händer ganska ofta. Deltagarna är inte jättevälformulerade. Men i hennes textning så blir de det. Med varsam hand textar hon fram inte vad de säger utan vad de menar.
Och du säger att detta är svenska varianten?
Ja, den svenska varianten.
Hur då?
Bara några exempel då. En kille säger till exempel: är det så att du inte vill förstå konversationen så kommer vi lämna våra vägar här. Och då översätter Marie till: om du inte kan ta till dig av samtalet så går vi skilda vägar nu. Va? Hon har också förstått att goda gärningar egentligen betyder goda avsikter i det här sammanhanget. Att flyta över vattenytan i själva verket handlar om att hålla sig flytande. Och igår såg jag hur ordet familjär ömsint hade rättats till familjekär, som var det som deltagaren menade.
Ja. Vart leder det till då detta?
Alltså Marie gör ju verkligen hela världen mycket mer begriplig.
Hon skulle behövas i mitt liv, i allas liv.
Ja, i allas liv. Och det är precis såna här stjärnor som vi behöver i framtiden. Och om bara en liten stund så kommer vår egen stjärna, ljudteknikern Fredrika Brunius, dra ner mitt ljud och dra upp musiken. Så lyssna nu noga när framtidens stjärna gör sitt osynliga men absolut oumbärliga arbete.
Åh, tack! Mm. Här har vi spanarna i Sveriges Radio P1 och Jessica Hedin. Jag tror att vi spår en like-raket här. Det var inte en dag för tidigt.
Men tror vi inte att jag har rätt?
Jo, alltså,
jag känner mig själv så säker på att jag för en gångs skull kanske har träffat rätt här.
Jag fick liksom släpp bakdansarna loss, det är vår.
Ja!
Alltså det är fasen deras du. Och man blir på så väldigt gott humör när man ser sann professionalitet. Mm. Är det det handlar om kanske?
Ja, det är så vackert.
Är det äntligen deras typ? De vill ju inte riktigt, för de vill ju vara lite i bakgrunden.
Nej, men jag vet, vi får knuffa fram dem.
Ja, för vi vill se dem. Mm. Inte i Let's Dance, kanske. Men i alla andra sammanhang.
Alla slutar där sen, ska vi också komma ihåg.
Det måste man ju ändå minnas. Då, Niklas Källner, är stafettpinnen nu i din hand.
Nej, men tack.
Varsågod.
Jag tänkte börja prata om dig och mig. Vi var ju på konsert för 2 veckor sedan tillsammans. Mm. På Kent,
ja.
Jag kan då, det är nog många som är trötta på att prata om Kent, men jag tänker göra det en sista gång.
Gör
det
bara.
Du har redan börjat zona ut.
Jag
när jag läser morgontidningarna på nätet och så ser man de här Kent-rubrikerna. Okej, 5 till idag. Nej, de väljer jag bort.
Ja.
Jag är inte intresserad, men jag är inte musikintresserad.
Jag vill höra din take.
Ja, men alltså, de har ju då gjort för de få som kanske har missat det här, sammanlagt 6 spelningar på 3 arena. Jag är inget jättestort fan heller. Jag uppskattar dem. Jag har haft min period där jag lyssnat på Kent så här. Men det jag har liksom varit intresserad av, det är de här kluvna känslorna som har funnits kring den här återkomsten hos fansen. De riktiga fansen. Och för det här är ju bandet som redan har haft sin sista konsert någonsin, 2016. Mm. Då sa Kent hej då med en avskedsturné, tårfyllda farväl och en absolut sista konsert i december det året. Men så, då drygt 8 år senare, så står de där igen på scen. Inför utsålda arenor, och man nästan hör publiken muttra, jaha, det var sånt där, vi gör slut men vi kan fortfarande hänga, hej då. Och Kent är ju långt ifrån ensamma. Gyllene Tider gjorde sin sista turné 2019, men sen var de tillbaka redan 2022. Mm. 3 år efteråt. Kiss påbörjade sin första avskedsturné år 2000.
Jag älskar att det finns en första avskedsturné.
Och sen 24 år senare så gör de fortfarande konserter. Och faktum är att de nyss gjorde den absolut sista konserten någonsin.
Naturligtvis.
Ja, men de firar det med att boka en exklusiv spelning i Las Vegas i höst. Det som man hör någon säga, jag slutar med socker men ändå doppar Oreo i varm choklad.
Men det där är ju en klassisk, alltså var inte Frank Sinatra, bestod inte halva hans karriär av avskedskonserter?
Jo, och sen har vi ju Bob Dylan, men han är väl liksom, det är bara never ending tour, alltså den bara fortsätter och sådär.
Men han har väl aldrig sagt något?
Nej, det har han inte gjort, och det ska man ge honom. I det här. Och det verkar som att det har blivit svårt för dem att säga hej då på riktigt. Till och med Jocke Berg försökte nu ta i från tårna och säger då på sista konserten här, nu är det faktiskt sista gången. Om vi ska göra det här igen om 10 år kommer vi in i rullstol. Det kommer inte att hända. Kommer inte. Jag sätter en peng på att turnén Kent Old and Roll Tour 2034 redan har en logga redo. Och det är det här vad min spaning handlar om idag. Vad händer med att säga hej då? Mm. Allt bara fortsätter. Avsked har blivit tillfälliga. Pauser blir permanenta. Och det känns som att vi kollektivt har tappat förmågan att avsluta saker. Och det gäller inte bara musikvärlden med artister som har svårt att ta farväl. Det har blivit en folksjukdom. För bara att ta alla Zoom-möten, det är nästan omöjligt att säga hej då på riktigt. Alla sitter där och fumlar, vinkar osynligt mot skärmen. Någon börjar säga tack så... Och så bryts det liksom, innan ljudet försvinner.
Fast det är också lite läskigt, för man vill lägga på, för man vill ju inte sen höra att de säger något.
Nej, jag
om
vet.
En.
Men det, jag gör det ganska snabbt så där. De säger vi fortsätter mötet och då bara trycker jag bort mig direkt så där, för jag tänker att de ska säga någonting som jag råkar höra. Och podda till exempel, de tar ju aldrig slut, och ofta så närmar sig slutet så fortsätter det en kvart, 20 minuter till. Så där.
Men det är lite med extra material och lite exklusivt.
Nej, men det är så att de aldrig tar slut. De säger ja, då kanske vi ska avsluta, och så kommer någon på någonting och så fortsätter man liksom hela tiden. Och kanske mest, vi känner ju här i filmvärlden, remakes, reboots, sequels, prequels, det tar liksom aldrig slut. Och jag har nästan tänkt att man går omkring med en ständig déjà vu-känsla. Har jag sett den här eller inte? Jag tänkte på det bara när någon började prata om Jönssonligan-filmen. Och jag bara, nej, eller har jag sett det? Alltså jag vet inte, för det har ju kommit så...
Det är så många reboots.
Ja. För att inte prata om konversationer på sociala medier, de dör ju aldrig ut heller. Folk bara slutar svara. Jag har faktiskt en kompis som brukar roa sig med att gå in i gamla trådar från 2009 och bara liksom så här...
Fortsätta.
Ja, hur tänkte du där? Och faktum var...
Förlåt, men det är väldigt kul.
Det är jättekul.
Alltså, det är alltså oerhört roligt.
Ja. Och jag var själv med om det bara häromdagen. För jag tänkte på det. Plötsligt så får jag ett meddelande, en fråga. Och så tittar jag, vad är det här för tråd? Då är det från när jag jobbar på Karlavagnen. Och jag tror det är så här 6-7 år sedan. Mm. Så bara kommer den upp som en seriös fråga. Så här.
Som ett spök.
Ja, som att jag hade suttit och väntat på det här. Men det här med att det är svårt att avsluta saker är ju inte bara popband och internetdiskussioner. Till och med psykologer verkar ha svårt att avsluta saker. Jag läste om en bok som kom 2023, skriven av terapeuten Elin Westlander. Boken heter Terapeutens misstag. Vilka som är de vanligaste misstagen. Och den pekar på att en av de vanligaste fällorna för psykologer är just att låta terapin pågå för länge.
Jaha, jag trodde det var väldigt strängt ändå.
Nej, det blir liksom till slut inte en terapi. Det blir liksom snarare mer ett stödsamtal. De känner att de måste ha liksom mer ett tydligt syfte med det här måste vi uppnå. Och en terapeut i boken hade frågat sig själv, är jag en behandlare eller en lyxlunch? Hade han känt. Ja. Och de har ju insatt att det är inte gagn för patienterna.
En lus, en lunch utan slut.
Ja. Och det här är inte bara sådana allmänna känslor, alltså så här, det finns liksom bevis. Jag läste en studie från 2021 publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences.
Hur jag tackar jag?
Ja. Det var väldigt lång. Jag tog mig igenom det. Ja, tydlig.
Precis.
Ja.
Trött redan när
jag hade läst klart den. Ja. Det visar att endast 2% av alla samtal avslutas på ett sätt där båda parter är nöjda. Mm-hmm. Bara 2%. Och då ska jag bli lite personlig, för jag har själv ett stort problem när det gäller att avsluta saker. Och det är att jag aldrig kan lämna en fest.
Mm. Du är den sorten. Det är du som är så himla svår att få ut när man vill gå och lägga sig.
Vad sa du?
Det är du som är så svår att få ut när man vill gå och lägga sig.
Nej, men,
du är den gästen.
Ja, nej, inte den gästen, utan snarare den som bara, hur hamnade jag bland de sista stackarna? Alltså så här, hur kommer det sig alltså att jag är det där? Och jag kan ändå vara så här fast besluten att ja, men jag ska upp och jobba tidigt på morgonen. Ikväll så ska jag gå vid 10.
Men var, är det för att du är rädd att missa någonting?
Nej, det finns en kritisk punkt. Och jag gör ett fel, har jag förstått. Och det är att när liksom festen tar slut och några bestämmer sig, ska vi inte gå vidare? Då går jag ofta fram till världen och tackar för festen. Och vid det läget så säger de så här, nej, du måste ju följa med. Och då kan inte jag säga nej. Jag tycker det blir för tufft. Och jag hör ju mig själv och säga, ja, okej då. Liksom. Och så står man där 3 timmar senare med en slafsig kebab och undrar, hur gick det här till? Och jag frågade en kompis sådär, alltså, det här går ju inte. Och då sa han så här, men går du verkligen fram och tackar? Ja, men det är väl en ren artighet, så ska man väl göra. Nej, så gör man inte idag. Det man gör är att du bara går från festen, skriver ett sms, tackar för festen och liksom...
Mm. Det beror väl lite på hur stor festen är, kanske.
Ja, men det finns ju ett uttryck för det här. Irish goodbye.
Det är ett Irish goodbye, ja. Man kan också säga sånt här som, jag ska bara gå och hämta ett glas eller fylla på mitt glas och sen går man hem.
French exit, också ett uttryck, eller?
Ja, French exit. Ja. Men Irish goodbye har blivit väldigt stort nu på TikTok. Det vill säga nästan 49 miljoner inlägg om Irish goodbye, hur man ska göra. Sådär. Så att det
finns 49 olika miljoner sätt att göra det på.
Ja, precis. Och, så här,
Niklas har inte kommit på ett.
Och jag precis. Men jag ska in där och lära mig. Det är det jag ska göra. Och sen ska man då kanske prata om det kanske mest uppenbara, det här begreppet ghosting som dök upp för 10-tal år sedan i datingvärlden, att man liksom slutar svara på meddelanden och att man aldrig hör av sig mer. Och liksom precis då, alltså man försvinner då som ett spöke.
Och det är ju inte heller ett ordentligt hej då.
Nej, det är det ju inte. Och då kan man säga så här, men ghosting är inte bara längre något som händer i romantiska relationer. Jag läste en artikel i höstas från InStyle som beskrev att vi numera ghostar ganska mycket. Alltså så fort vi känner att vi inte har något gemensamt eller inte vill, så bara slutar vi svara. Och man har börjat se det här som ett problem. Och alltså en telefonoperatör hade någon slags idé som de gick ut med i någon slags nyhet på SVT i november, att det hade kommit en nyhet att hälften av alla singlar i Sverige hade blivit ghostade vid någon vid något tillfälle. Och då tänkte de så här, kan inte AI låta sköta dumpningen? Det var en PR-ansvarig på det här telefonbolaget som säger att AI kan hjälpa personer som tycker det är svårt att formulera sig, så då kan de ghosta istället.
Och vad har vi att se fram emot då?
Ja, jag hoppas inte att det blir någon sån AI-genererad version av mitt dåliga samvete som ska avsluta saker. Nej, men jag tror att vi kan konstatera att vi har blivit ett folk som aldrig riktigt säger hej då. Vi låter samtal rinna ut i sanden, poddar pågå i evigheter, band återuppstå och förhållandet slutar i digital tystnad. Vi är fast i ett evigt. Jaha, nej men då så. Så kommer vi lära oss att säga hej då på riktigt? Antagligen inte. Det är bara att acceptera att vi lever i den här världen. Det är ingenting riktigt tar slut. Men en sak är säker. Det här var min sista spaning på det här ämnet. Absolut sista. Precis som Jocke Berg sa förra veckan. Nu är det faktiskt sista gången. Men då kan ni lita på, kära lyssnare, att jag kommer att sitta här om några år och spana. Du, har ni tänkt på att vi aldrig säger hej då efter att ha sett ytterligare en Kent-konsert?
Tack för detta. Lite separationsångest är det väl också?
Ja.
Är det inte det? Att vi har det lite till mans?
Jättemycket.
Ja, man vill liksom hänga ihop och absolut inte hämnas om vi lyssnar på Göran.
Inte hemma. En sak med hem, det är att det tyder ju på någon slags initiativförmåga. Jag tror här när man inte kan avsluta någonting, det är för att man vill låta någon annan ta det initiativet.
Exakt. Ja. Och sen är det också, har vi konstaterat, dags för den sanna professionen som har varit höllt i dunkel. Den arbetat på. Som
fram i ljuset.
Fram i ljuset, ut från det tysta. Välkomna ut, säger vi. Mm. Och tack för idag, alla fina lyssnare. Och tack panelen, Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. Jag heter Kattis Holström. Nu önskar vi en riktigt härlig helg. En ovanligt mysig helg önskar vi. I kontrollrummet hittade vi då, som har lyfts fram idag mycket förtjänstfullt, Fredrika Brunius och producent Märta Myrstenen. Lika bra hon. Sist idag, Change of Plans med gitarristen Jocelyn Gold. Hej då!
Hej då!
Musikredaktör är Jazzradions Berit Nygren. Spanarna sändes första gången igår på eftermiddagen och då i en direktsändning här i P1. Det går också bra att lyssna på Spanarna när man vill i appen Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Om några minuter ska det handla om fågelskådning mitt i storstaden Bangkok. Men först, några ord om nästa veckas stora begivenhet här i P1.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
Ja, nu på måndag eftermiddag klockan 1 i P1 Kultur. Klockan är 9:50, lördag förmiddag, och nu ska vi till Thailand på fågelskådning. Och det är faktiskt mitt inne i storstaden Bangkok. Vår korrespondent Axel Kronholm har träffat fågelskådaren Peter Eriksson i veckans naturreportage.
Men där ovanför alltihopa, där har du en stork.
Går det att vara fågelskådare i en betongmetropol som Bangkok, Thailands huvudstad med över 10 miljoner invånare? Och vad händer om man anlägger en våtmark mitt i en sån stad?
Nu gäller det att titta då, vilken stork är det? Den har ett band här. Så alltså, det är alltså painted stork.
Peter Eriksson har inte hunnit lämna parkens parkeringsplats innan han blir tvungen att dra fram kikaren. Över våra huvuden flyger en indisk ibis stork.
Så här är någon annan som kommer, jag ska se vad det är.
Storken följs av en bacchushäger. Klockan är 7 på morgonen och vi har kommit till Benjakitti-parken, ett 72 hektar stort grönområde mitt i centrala Bangkok.
Titta på omgivningen där, alla dessa höga byggnader och bruset och trafiken bakom. Och sen så står man här i en liten lunga och då finns natur, nära natur, det finns ju. Och det är ju jättebra att det är det här stället där folk kommer hit och motionera då innan arbetet. Ja.
Här vid parkentrén står en grupp och gör qigong. Och på de små asfalterade gångvägarna så susar cyklister och löpare fram. Jag och Peter lämnar parkeringen och går in mot parken. Han har bott i Thailand i över 40 år. Och ska man utgå från antalet rapporter i en populär fågelskådar-app så är han en av landets flitigaste skådare. Han jobbar som guide och ordnar fågelskådarresor i hela regionen.
Här i det här området finns en liten ugglefamilj.
En av kvinnorna som städar i parken passerar förbi och Peter passar på att fråga om hon har sett till ugglan.
Jaha, nu visar hon här. Hon arbetar ju här.
Ja, ah, okej. Okay. Här ser du den.
Där sitter den nere i sitt lilla boende där.
Ja.
Nu kommer den fram också.
Två braminugglor sitter i varsitt träd och ser lite morgontrötta ut. En orientchama sjunger i närheten. Bangkoks bästa sångare, enligt Peter.
Ja. så det är...
Vi lämnar Ugglefamiljen och går in i den nya delen av parken som formellt invigdes 2022. Tidigare fanns här gamla tobaksfabriker, men efter en restaurering på nästan 190 miljoner kronor är det nu våtmark med upphöjda gångstigar som slingrar sig mellan dammar med näckrosor, tjock vass och gräs.
Men det här är alltså, det är alltså inte ursprungsbiotop utan har planterats in. Tycker de har gjort ett mycket bra jobb alltså. Men det tar tid för mångfald att komma in här. Men även om det är så, så är det alltså möjligt att se många olika arter. Den som flyger här förbi nu är biätare. Blue-tailed bee-eaters. Den kommer nog fram där. Nu ska vi se om den stannar. Jag ser det. Ja, den stannar. Och då kan man se det karaktäriska utseendet. Jag tycker det ser ut som en vingarna är som trianglar. Och så stjärten då, spetsig. Och likaledes så är ju näbben också som ett spjut. Ja. Så det är lätt att se på siluett och hur de flyger. Och så har man då lätet, ja det vet man ju på en gång. Va. Men däremot så kan det dyka upp någon ovanlig biätare. Men jag väntar på det ögonblicket i Bangkok, för det har inte hänt ännu. Mm. Men lämnar man Bangkok och ger sig ut på bygden så... Helt plötsligt så finns det 3-4 arter till.
Det är imponerande att fåglarna hittar hit mitt i 10 miljoners staden. Liksom.
Du vet, det är konkurrens för dem också att hitta föda. Så de måste hela tiden söka. Så att där har den här. Långt borta sitter den på den glesa trädet där uppe på toppen. Det är en indokinesisk blå skata. Indo-Chinese roller.
Trots att den här nya delen av parken bara varit öppen i 2 år har den redan lockat hit både fåglar men också fågelskådare som reser lång väg för att komma hit.
Hello.
Good morning.
How are you
morning.
Doing? Good, good. Seeing any good birds?
Black bittern.
Black bittern, that's a good one. With a...
Dave bor i Sri Lanka men håller nu på att upptäcka Benjakitti-parken. Han har sett svart rördrom och glasögonflugsnappare nu på morgonen. Peter Eriksson säger att intresset för fågelskådning också växer hos thailändarna.
Ja, det har ju ökat stadigt det. Det är framförallt i takt med att man får det bättre ekonomiskt. Och man får bli utbildad och så har man bättre resurser då. Att man har tillgång till fordon och till kikare och kamera. Det är framförallt kamera. Det är, många gånger så kommer ju folk från en övre medelklass så att de har resurser.
Och nu har de också fått en park att skåda i mitt i Bangkok.
Det är imponerande att de vågar ge sig på en sån här park. För det är ju inte, det finns ingen annan sån park här i den här delen av parken. I Bangkok finns det inga sån här våtmarksområden. Men Bangkok ursprungligen är ju bara våtmark. Det är blivit så att det är cement överallt, men det är ju byggt på våtmark. Så att det är ju väldigt lämpligt att man gör det på det här sättet. Våtmarksområden finns ju fortfarande ut och runt omkring, men det försvinner i rask takt alltså. Det går undan, vet du. Och det är väl lite jobbigt att se, för att det påverkar ju liksom naturen och växtligheten och insekter och fågel. Och. Mm.
Trots sådana utmaningar tycker ändå Peter Eriksson att fågellivet i Thailand mår bra på det stora hela. Han är tacksam för att det finns så mycket skyddad natur.
Absolut, det är helt underbart. Det finns, vad det gäller sådana naturreservat och nationalparker, sånt, procentmässigt sett så ligger det väldigt högt.
Enligt Världsbanken är 18,5% av landytan i Thailand skyddad. Det kan jämföras med Sverige som ligger på 15,4% enligt samma källa. Vi rör oss vidare i parken. Svetten börjar kännas på ryggen nu. Så här inför regnperioden i Thailand så hinner temperaturen lätt upp en bra bit över 30 grader redan på morgonen. Och luftfuktigheten gör att det känns ännu varmare. Men skuggan får vänta, för i trädet framför oss har Peter fått syn på någonting.
Det har till höger där, ser du där, det är en annan liten sak. Det är en flower packer, det är en hona, scarlet backed flower packer. Den har lite rött på gumpen, ser du? Ja. Det är en hona, hon är inte till närmelsevis lika vacker som hanen, men hon är fortfarande en flower packer. Hon är en liten, liten sak. Och det var faktiskt det att det var hennes make som fick mig att börja titta på fåglar i Thailand. För han har så intensivt röd gässa och rygg. Illröd alltså. Så att det där gjorde ett stort intryck på mig alltså. Nu ska vi se, där är hanen, det är den jag talar med det röda uppe på. Ser du, kan se en antydning av rött på gässan där? Nu gick han ju bakom. Han är ju svart och vit och så röd rygg. Scarlet backed flower packer.
Där.
Ja, vet du. Se, nu ser du det röda.
Det är riktigt blodrött.
Ja, visst.
Jag förstår att den här fångade dig, för den är ju väldigt, väldigt vacker.
Ja, och så är den ju inte så enkel att se heller. Den brukar hålla till uppe i kronan på träden. Jag hörde nog att vi talade om honom. Någon annan förklaring har jag inte.
Och det berättade fågelskådaren Peter Eriksson i Bangkok. Reporter var vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Hur ser då en rödryggig blomsterpickare ut? Det finns bilder på Naturmorgons hemsida sverigesradio.se. Om 3 minuter börjar veckans konflikt som har rubriken Det nya AI-kriget. Nu är klockan 10.
Först om avtalsrörelsen. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som arbetsgivarsidan har lagt fram. Facket kräver att lärarnas arbetstid regleras så att arbetsbelastningen minskar, säger ordföranden Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag. Ambitionsnivån är hög, men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med. Det är av det skälet som vi ställer krav för att kunna bedriva en god undervisning.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen. Men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Reporter Harida Svansbo, Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar idag. Ingen har ännu gripits efter att minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen i Malmö igår. Polisen analyserar just nu de filmer från de kameror som finns i området. Staten kan behöva gå in med stöd för att öka försvarsindustrins produktion. Det säger generaldirektören för Försvarets materielverk, Göran Mårtensson.
Exempelvis om det inte är tillräckligt med att lägga större och längre beställningar så kan det ju vara att ge garantier för en viss produktion under en viss tid. Det kan ju också vara att gå in och göra investeringar i maskiner i tillverkningsindustrin. Och det kan ju också vara statligt ägande.
Hör mer av Göran Mårtensson i Ekots lördagsintervju i P1 5:1 idag eller redan nu i vår app. I ett och annat hem har det säkert druckits kaffe denna morgon. Nu kan vi konstatera att de där dropparna, de kommer bli ännu dyrare.
Ja, från och med nästa vecka höjs priset på kaffe kraftigt. Det handlar om prishöjningar på runt 20%, skriver Göteborgsposten. Kaffeföretagen förhandlar nämligen med matkedjorna om priset 5 gånger om året i 10-veckorsperioder. Och nästa vecka börjar en ny period samtidigt som priset på råkaffe på världsmarknaden har ökat till de högsta priserna på 50 år. Det beror i sin tur på extremväder och klimatförändringar som har gett sämre skördar. Priset på kaffe har under perioden mars förra året till mars i år ökat med nästan 19% enligt matpriskollen.
Anna Larsson, reporter. Idag väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Dagen är klar i Ekostudion med nyheterna nu klockan 10.
P1, Sveriges Radio.
Om en timme, 11:03, börjar veckans medierna. Och sen 11:55, Ekonomiekot extra med Hanna Malmodin. Idag om Trumps nya tullar och biltillverkaren Volvo Cars som hamnat i kläm på flera sätt. Ekonomiekot extra kan du höra redan nu i appen Sveriges Radio Play. Vi fortsätter förmiddagen här i P1 med veckans konflikt som presenteras av Kajsa Boglind.
Gaza 2025.
And that drone is hovering. Makes me crazy.
Israeliska drönare surrar över sjukhuset där Sveriges Radios medarbetare Sami Abu Salem befinner sig. Sjukhuset vars trädgårdar blivit begravningsplatser.
My right, there is a garden, but the garden has become a cemetery. And another cemetery on the left, there is a garden also it has become a cemetery.
Sedan vapenvilan bröts för någon vecka sedan har minst 10 av Hamas ledare och tjänstemän dödats under Israels riktade attacker. Men det har också över 300 barn, enligt siffror från det Hamas-kontrollerade hälsoministeriet i Gaza. Samma källa uppger att över 50 000 Gazabor dödats sedan kriget började med Hamas terrordåd för 1,5 år sedan.
And today we have received the news that the death toll has climbed to 50 000.
Med hjälp av artificiell intelligens säger sig Israel slå mer precist mot militära mål i Gaza. Men varför har då så många civila dödats?
We are alone. Gaza alone.
Konflikt om framtidens AI-krig som redan är här. Jag heter Kajsa Boglind. Det har ju pratats mycket om artificiell intelligens under många år nu. Men vad händer när AI anammas av militären? Det, Anja Sahlberg, konfliktproducent, är vad vi ser närmare på i det här avsnittet.
Ja, alltså att AI-teknik introduceras inom det militära beskrivs, det kan komma att revolutionera krig och hur krig förs framåt. Eller, det har redan börjat, för det testas en hel del i de krig som vi hör om dagligen. I Ukraina till exempel, och också Israels krig i Gaza. Och för att förstå den här utvecklingen så tänker jag att Israel är ett bra exempel att börja med. So, let's
Hello.
Try now. Now
can you hear me?
Yeah, perfect. Great. Thank you so much.
Fantastic. Hi yeah. there. Pleasure.
Det här är Anthony Levenstein, författare till boken The Palestine Laboratory.
Okay, so I'll turn my camera
Even
off.
Even though it's nice to see you. Where are you right now?
I'm in Sydney, Australia.
Den här boken, jag har den här, den finns inte på svenska än, men det är en bok som handlar om hur liksom, staten Israel satsat på att utveckla militär teknik.
Pretty much since Israel's birth in 1948. The arms industry was seen as one way to try to get international interest and support. In the first 20 or so years of Israel's birth, Israel was already selling certain weapons that were quite simple at the time, but weapons and others that had been tested already on Palestinians.
Och det som Anthony Levenstein ser närmare på i sin bok är hur den här utvecklingen av avancerade vapensystem, att det liksom växt fram genom att Israel på olika sätt, hävdar han i boken, testat teknik i ockuperade palestinska områden.
So in the modern era we're talking about mass surveillance, talking about drones, quadcopters, we're talking about the use of AI, artificial intelligence warfare. So the laboratory really is using the millions of Palestinians under occupation as a testing ground.
Så Anthony Levenstein menar liksom att det blivit ett försäljningsargument, att de själva liksom redan har testat tekniken. Det vi kan konstatera i alla fall är att Israel under åren har utvecklat teknik i framkant som blivit väldigt eftertraktad i omvärlden.
They then sell, they being the Israeli government and Israeli defense companies, to huge amounts of nations around the world, and they call that battle tested.
Och efter den 7 oktober och kriget i Gaza som följt på Hamas brutala terrordåd, så har Israels teknikutveckling tagit ytterligare steg mot framtidens krig, när AI fått allt större betydelse.
So Israel had been using AI before October 7, and they had used it to some extent in the previous conflict between Israel and Hamas about 4 years ago, but in a very small way. And after October 7, there was a perceived desperate need to find targets. Targets meaning individuals who Israel claimed were responsible for October 7 or had some connection to it or were sympathetic or whatever the justification may be. So there was a huge, massive expansion.
Så Israels AI-krigföring tas till en helt ny nivå. Det finns liksom ett före och ett efter 7 oktober 2023.
Yeah, I can hear you. Just give me one second. Yeah, who else
Det här är Sofia Goodfriend, forskare vid Harvards Mellanöstern-program med fokus på just AI och hur det används i militär krigföring. Och därmed har hon också följt detaljerna i hur Israel fört sitt krig i Gaza efter den 7 oktober.
So we know that Israel is relying on a variety of AI systems in the current war in Gaza.